välkomna till Statsvetarpodden som sänder från Dagens Industri varje dag i Almedalen. Igår kallade jag för DI:s monter. Nu har jag insett att det är 400 kvadrat faktiskt.
Det är en väldigt stor monter.
Det är väldigt stor monter.
Men det är inte 400 personer här.
Det är ganska inte... många. Ja, det är ingen som hör hur många som är här, Jonas. Här befinner sig alltså jag, Cecilia Garme. Jag är disputerad statsvetare från Uppsala och jag är här tillsammans med statsvetarprofessorerna från Göteborg, Jonas Hinfors och Ulf Bjärred. Idag är det KDs dag i Almedalen och det kommer vi strax att prata om. Men först en liten tillbakablick till igår som var Socialdemokraternas dag. Har ni några spaningar? Vad tyckte ni om den?
Alltså han hade ju ett ganska sammanhållet klassiskt socialdemokratiskt tal i någon mening. Mycket jobb, sysselsättning, solidaritet. Men också väldigt mycket tryck på individen. Alltså det socialliberalt att du ska ta ansvar för dig själv väldigt mycket. Samhället ska ju ställa upp. Men det var väldigt mycket kring att individen tar ansvar. Och då myntar han också ett begrepp som jag undrar, han kanske får äta upp, utvecklingsmoral. Så man är omoralisk om man inte utvecklar sig själv.
Ja, just det.
Och jag vet inte hur det funkar.
Jag tror inte att det flyger. Jag tror inte vi sitter här om 2 år och frågar hur utvecklingsmoralisk är du, lille vän, eller någonting sådant. Det tror jag inte. Men jag såg några positiva reaktioner på nätet från konservativa bloggar eller opinionsbildare. Så var roligt att det inte bara är Alf Svensson och Ebba Busch Thor som talar om moral överhuvudtaget, utan att även Socialdemokraterna gör det. Så det kan ändå vara att han fångar upp något i andan.
Ja, är det de han vill fånga upp, de konservativa? Ja, jag är inte säker på det, men alltså, jag tror att sådana uttryck där man måste förklara sig hela tiden. Jag tror att man ska inte ha dem.
Men jag tycker också det är så här som att han vill ha kakan och äta den lite grann. Som när Reinfeldt pratade om trygga
moralkakan,
förändringar. Ja, som moralkakan. Jo, men för en gång skulle passa det ju verkligen. Hur utvecklas och ändå vara moralisk? Är man moralisk så står man ju still på något sätt. Man har sina värden och så håller man sig i dem. Så kan man utvecklas släpande dessa värden med sig. Det finns något kinetiskt i det här som jag inte riktigt köper.
Nej, och man kan, alltså, frågor som ställdes flera gånger var att om vi har en utsläpad person som har verkligen jobbat hårt och som inte orkar utvecklas faktiskt, ska den också, inte bara att den kanske förlorar jobbet, lida av att den är moraliskt förkastlig?
Ja.
Och det finns något märkligt där. Men annars kan man väl säga att hans anslag, det var ganska ledigt, väl sammanhållet. Det var så en han ville elda dem. Socialdemokraterna kanske inte riktigt tror att man är på banan ideologiskt. Han ville tala om att vi gör väldigt mycket bra saker. Det var väl det som var syftet med hans tal igår. Men det var inte så mycket konkretion.
Jag tror att det här med moral, det hänger ju väldigt samman med plikt. Och även om man kan ifrågasätta ordet, som jag sa, jag tror inte heller att ordet utvecklingsmoral kommer att flyga. Men att det kan få, just att det moraliska anslaget kan vinna gehör i bredare kretsar. Och det har vi ju sett tidigare när han talade om kepspolitik i skolan, även om han inte använde det uttrycket. Man skulle beslagta mobiltelefoner i förväg. Här finns det, jag tror att socialdemokratins bekymmer här, det är inte att tala om plikt och moral, utan det är att göra det på ett sätt så att det har genklang i vår tid. Jag såg också på nätet att några hade reagerat på att Stefan Löfven med extra stor kärlek igår uttalade ord som stålverk till exempel, och att ja, alla bonöring, inga problem med stålverk, men
järnvägsväxlar, järnvägsväxlar också någonting han gillade. Ja, men även stålverk. RC-lok brukar han tala om också.
Men det är lite romantiskt, att jag är lite svag för det där, måste jag säga. Det är när han drar till med älvar och
det är,
och
han är industrisamhällets förkämpe.
Ja.
Kanske, ja, nej, jag stannar där.
Ja, som vi förklarade igår så har vi ingen programledare. Vi har däremot en kansler som är järnhårda nypor och möjligen begränsad framgång håller ordning på oss, och det är idag Jonas.
Ja, det var även igår. Jag funderar, Löfven har ju lanserat begreppet industrikansler förresten, fått lida en del spott och spe för det. Att man, vad är det egentligen en kansler ska göra? Det har ju någon klang av förr av sig, över sig, att man är som starka nypor, men den där kanslern kommer aldrig. I varje fall inte utnämnd än, men jag ska väl försöka vara det, och det är KD idag. KDs dag idag. Vi har ju lite fokus på dagens parti och sen ser vi lite senare fram mot morgondagens parti som är Sverigedemokraterna. Jag kan bara nämna lite personligt från, jag träffade på, var faktiskt här, minglet, Dagens Industris tält här, mingel igår. Jakob Forssmed, den ekonomisk-politiska talspersonen i KD just. Det har ju varit lite internt, alltså hur är den ideologiska spänningen i KD? Busch Thor som vill tala om höger och Forssmed som kanske är mer socialliberal. Men han verkade extremt glad och han sa ingenting politiskt, men han verkade väldigt tillfreds. Men jag hade honom som, eller rätt sagt, jag examinerade hans kandidatuppsats en gång för massa år sedan. Han sa att jag hade varit extremt hård.
Ja, men det är därför du kan säga.
Ja, han hade haft väldigt många ord. Ja. Det är sånt jag själv lider av, att ha talat lite för länge. Så jag kanske ska sluta med det nu. Men han fick ett bra betyg faktiskt. Det kommer man ihåg. Är det så? Idag har Busch Thor hållit presskonferens med en lång rad ganska repressiva lag- och rättförslag mot IS-rekrytering. Är detta SD light? Vi frågade det igår. Nu har vi sovit på saken och lyssnat på henne igen. Vad säger, är detta ett SD light-parti?
Nej, jag tror ändå inte det, men man kan i enskilda sakfrågor hamna väldigt nära SD. Jag tror att det som i min bok kännetecknar SD väldigt starkt, det är att det finns en stark bland medlemmarna, i alla fall stark vad jag skulle vilja kalla för en främlingsfientlighet. Och den finns inte i grunden i Kristdemokraterna. Däremot kan man hamna ganska nära Kristdemokraterna i konkreta sakfrågor som i synen på lag och ordning och ett starkt försvar och en mer begränsad invandringspolitik. Men SD light. Nej, det går alldeles för långt som jag ser det.
Cecilia?
Nej, jag skulle också svara obetingat nej på den frågan. För det här med att ha stränga straff för hemvändande IS-krigare, det är väl i alla fall någonstans i linje med vad inrikesminister Anders Ygeman redan har varit inne
men
på.
Men man använder ord som landsförrädare. Vilket var, ja. man ska då bestraffa dem som har stridit i IS, ja. De är landsförrädare. Är det inte sådana markörer vi har för att visa att vi vad vi står så att säga till höger.
Men det var ju någon, en statsvetarprofessor från Göteborg som så sent som förra veckan i DN på debattplats.
Ja, det finns fler menar du?
Jo, men precis. Ja. Om det är liksom statsvetarprofessor i Göteborg som pratar om landsförrädare, liksom, att man kanske ska dömas för det, då måste det vara mainstream, nästan. Mm. Det tycker inte jag känns så fruktansvärt mycket.
Jag tyckte nog mer att det var populistiskt. Jag tyckte också att det var politiskt intressant att hon väljer att använda det uttrycket samma dag som förre kristdemokratiske riksdagsledamoten Peter Altin skriver en debattartikel på SVT Opinion. Och Peter Altin är ju gammal försvarsadvokat och har tillåt döm grupperingarna inom Kristdemokraterna som med kraft har bekämpat en hårdare linje i lag- och ordningsfrågor. Och han drev nu sin linje väldigt långt. Han skrev att Busch Thor riskerar att förvandla Kristdemokraterna till ett litet populistiskt ytterlighetsparti utan relevans i svensk politik.
Det är ju en otroligt stark kritik. Du håller inte med om det. Men om vi ska placera, alltså var finns, om vi tar det svenska partisystemet, alltså statsvetare kan ju fundera på hur ser den ideologiska landskapet ut? Vi kan tänka på vänster-höger, klassiska omfördelande frågor. Vi kan också tänka på mer libertära, frihetliga, alternativa levnadsformer, hbtq-frågor kontra mer traditionella, auktoritära, nationella. Mm. Var finns KD där? Var finns Busch Thor, partiledningen?
Jag tror att det hon gör, hon har gjort flera utspel som kan kännas lite crazy. Alltså det här med... Hon har föreslagit att man ska göra turordningsregler, fyra personer ska kunna...
Ja, det kommer idag.
Ja, precis va? Och det verkar så här strängt. Och sen så har hon kommit med det här och det verkar strängt. Och sen så har hon pratat med samvetsfrihet för abortläkare och sån där personal. Det verkar också strängt. Det är bara det att... En sån som Jakob Forssmed skulle aldrig kunna föreslå det, för alla vet att han har suttit i regeringskansliet så länge och skulle aldrig kunna komma med ett förslag som skulle stöka till avtalsrörelsen så mycket som det skulle göra med de här undantagen i LAS till exempel. Han är helt enkelt för formad av politiken för att kunna vara trovärdigt lagom extrem. Det jag tror att hon gör nu det är att hon kör saker som hon i och för sig tycker, men som på något sätt lugnar de här die-hard kärnväljarna för att sen ha ett manöverutrymme vänsterut. Och det behöver man ju inte vänta många sekunder för att höra att hon säger nu ska KD gå i Pride-paraden.
Ja, hon sa det nästan i morse. Ja. Hon fick en fråga om KDs deltagande i Stockholm Pride. Och sa hon att KD skulle delta. Mm. Och då tolkade programledaren möjligen lite elakt det som att hon själv skulle gå i Pride-paraden. Och sa, det är väl första gången en partiledare för Kristdemokraterna går i Pride-paraden. Ja, sa hon.
Av olika skäl skulle hon inte gå.
Nej. Hon fick då kicka frågan vilka dessa olika skäl var. Men för en liten sekund så stod tiden stilla. Man trodde att nu ska kristdemokratisk parti.
Men går du med på, alltså, nu säger Cecilia Erdi som massa, ja, du beskrev som crazy, man kan också, alltså, sen sa du att de var stränga, man kan kalla dem alltså socialt väldigt konservativa. Mm. Alltså, det är lag och rätt, och det är, sen har vi familjen där de har särskilt, och det är Busch Thor då, men att det är strategiskt för att sen kunna balansera de här två delarna i partiet. Delar du den, Ulf? Alltså, var är de?
Alltså, Jakob Forssmed tillhör ju samma ideologiska gruppering i Kristdemokraterna som Göran Hägglund gjorde, och han också som statssekreterare på en tung post, kan man säga, nästan regerat tillsammans med Göran Hägglund. Det finns alltså två skillnader inom, här mellan Forssmed och Busch Thor. Det ena är regeringsansvarsbiten och kunskap om det, men det också är det andra i den ideologiska biten. Och jag tror också att det skulle vara väldigt svårt för Jakob Forssmed att formulera sig på det sätt som Busch Thor, av ideologiska skäl. Men det är ju intressant med vänster och höger, för tidigare brukar jag säga kunde man väcka en svensk väljare, vem som helst, mitt i natten och be den rangordna de fem politiska partierna som då fanns på en vänster- och högerskala. Det var Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. Möjligen kunde man diskutera placeringen mellan Folkpartiet och Centerpartiet. Idag är det ju betydligt svårare. Hur ska man gruppera partierna på allianssidan utifrån en vänster- och högerskala? Jag skulle inte vilja göra det.
Nej, det är svårt.
För att återgå till din fråga då, om det här om KD ett SD light, så om man tittar på KD-sympatisörerna och väljarna, så de är ju numera så få så att man kan nästan kolla dem allihop och fråga dem: är du en arbetslös, lågutbildad ung man på landet med för många tatueringar som en kärnväljare i SD då, va? Och då finner man att nej, det är de inte, utan de är snälla, välmenande tanter och farbröder på landet som jobbar som jehun och dricker sin lättöl när de verkligen vill festa till det. Och i KD-land då, i Jönköpingstrakten,
Hägglund drack faktiskt vin.
Är det sant?
Ja, men han, är nu, han fick ju inte vara med längre.
Nej, just det.
Ja, precis, till maten lägger man till.
Ja, alltså i KD-land så är många företagare och har anställt många invandrare. Faktum är att det är bättre integration i Gnosjö, liksom KD-land, än på många andra ställen.
Ja, och men väljarkåren är ju, KDs väljarkår är frireligiös fortfarande. Ja. Det är väldigt få som inte är frireligiösa som röstar på dem. Man går i kyrkan ganska ofta, så det är inte bara det att man är som medlem, utan man är med. Den gruppen, fungerar det då med den här repressionen, om man får kalla det så, lite starkt, att lag och rätt och så, finns det inte mer än socialt omhändertagande där också? Fungerar det här budskapet att man... Gud, gjorde jag nästan så här.
Ett korstecken. Ja.
Det var en fyrfältare du gjorde, Jonas.
Var det en fyrfältare?
Statsvetarnas hemliga tecken.
Nej, men alltså... kan man klara av det som partiet eventuellt nu sliter med? Synen på invandring, synen på deras gamla väljarkår, klarar den av det här budskapet?
Jag tror det är två saker som här hänger samman, som Ebba Busch Thor försöker göra samtidigt. Å ena sidan är det att hålla samman partiet. För att göra det kan hon inte gå för långt högerut, för då får hon inte med sig hela partiet dit. Och vi vet redan att det finns splittringar i centrala vänster- och högerfrågor inom Kristdemokraterna. Det andra är, när hon väl är ute på högerkanten, då tror inte jag att det är Sverigedemokraternas väljare som hon i första hand fiskar efter, utan det är Moderaternas, de besvikna Moderaternas väljare, de trygga socialkonservativa Moderaterna. Där finns det en del att hämta.
Men det finns också de som menar att, alltså forskningsmässigt, att om man nu talar väldigt mycket om ett annat partis frågor, det här är väl, får man säga, SDs agenda ändå, då är det gynnsamt för det partiet.
Så kan det bli. Men det kanske
snarare är... än att det lockar över någon
men
som är
kanske
moderat.
Det kanske är moderata väljare de tar SD och
ja,
inte KD.
Det tror jag också, för att de känner att det kan vara moderata väljare som känner någon slags invandringsoro, men som tycker att KD är anständigare än SD.
Men om vi går vidare lite då, alltså, vi har vissa problem att placera KD ideologiskt, och framförallt är det att vi ser att det finns en intern spänning, och det får väl avvakta utvecklingen.
Och ett parti och rörelse också.
Parti och rörelse, precis. Vi kan inte säga riktigt vart de är på väg. Men vad får detta för konsekvenser inom alliansen? Alliansen är en organisation för fyra partier. Nu talas det väldigt mycket mindre om alliansen, och Annie Lööf talar om borgerligheten. Det är ju någon slags ideologisk rörelse, men inte de här fyra partierna. Jag är inte säker på att Busch Thor på sin presskonferens idag nämnde alliansen heller. Vad händer med alliansen med den här anslaget? Lövs här om dagen, och sen får vi se de andra.
Alltså, alliansen har ju själva sagt att de ska gå in i en lösare fas av sitt samarbete nu under oppositionstiden. Och det låter ju fint, men hur löst kan det samarbetet bli när man sen ett år före valet ska enas på nytt igen? Jag tror att som så ofta när vi diskuterar borgerligheten eller alliansen så kokar det ner till Moderaterna. Nu utmanas Kinberg Batra av Annie Lööf som, vilket vi diskuterade i förra programmet, gör anspråk på någon form av ledarskap över borgerligheten. Och hon utmanas ideologiskt av Busch Thor som ute på högerkanten och kan konkurrera till sig väljare. Det blir oerhört intressant att höra Ebba Busch Thor ikväll, men det blir inte mindre intressant att höra Anna Kinberg Batra, hur hon svarar mot detta på fredag.
Ja, vad säger du?
Nej, men alltså det som
finns alliansen?
Ja, men det håller ju helt med Ulf, att det är ju någonting som kommer, de kommer ju få jämka sina förslag när vi kommer närmare valet 2018, men den stora frågan för KD hela tiden är ju liksom, kan de överhuvudtaget klara sig in i riksdagen?
Ja, nu är det ju bara en opinionsmätning och en del tycker ju att vi statsvetare inte ska hålla på och kommentera opinionsmätningar, men DN Ipsos hade häromdagen då det lägsta sen 20 år, 2,7%, och den här sammanvägda när det är många opinionsundersökningar, då ligger de ju strax under 4. Så det finns ju något, det finns ett långsiktigt strukturellt problem att man lyckas fånga upp den väljarkår som är då kristet engagerad, så att säga. Mm. Den går även till Socialdemokraterna faktiskt och till andra partier, Moderaterna en ganska stor del. Men det är ju det här som är kärnan, för de har ju även andra väljarkårer. Men KDs kärna är där faktiskt. Men dessutom så minskar ju den gruppen. Så då är ju frågan, kan man vara oförändrad och hitta nya väljargrupper, eller måste de orientera om sig? Måste de börja profilera sig? I alliansen var KD ju ganska stukat, kan man väl säga. Man kunde förhindra pappamånad. Och man kunde förhindra att inte vårdnadsbidrag rycktes upp, försvann. Men nu är Folkpartiet på banan med pappamånad och det finns en mängd frågor där man måste börja profilera sig. Det är också frågan, vad händer med alliansen när man börjar profilera sig så här drastiskt i det här, på det här som Busch Thor gör nu?
Jag vet inte, men de var ju väldigt plågade på flera sätt också. En av deras få stora frågor var ju det här med pensionärsskatten. Det höll ju Anders Borg emot hela tiden. Ja. Det var ju totala bataljer där.
Så någon har de lidit?
Ja, de har lidit, de har släpat sitt kors så här, för alliansen.
Bokstavligen
gjort det, och ändå har den lojaliteten funnits kvar. Så jag tror i och för sig att den kvarstår.
Ja, men är det inte nu dags att börja profilera sig? Jo. Vi i KD måste nu få ta plats.
Man har ju sagt i flera år att KD behöver en profilfråga. Det är som den socialdemokratiska visionen och så vidare. Man springer nästan runt och biter sig i svansen. Vi måste ha en profilfråga, vilken ska det bli? Man måste också bottna i den profilfrågan. Jag tror väl det som Kristdemokraternas problem är, att man vet inte idag vilket parti man är. Kommer man att gå i ytterligare socialkonservativ riktning, kanske närma sig SD konkreta sakfrågor för att plocka konservativa väljare, eller kommer man att hålla kvar vid den här Hägglundska, mer anonyma mittenlinjen? För jag hörde i morse, tyckte jag, att Ebba Busch Thor försökte göra både och, både ha kockan och både äta upp kakan och ha den kvar. Hon talade å ena sidan varmt om Kristdemokraternas nollvision vad det gäller aborter i Sverige. Å andra sidan så gav hon ingen som helst vägledning hur KD skulle gå tillväga för att uppnå det målet, för att uppfylla den visionen. Alltså å ena sidan hålla en del grupperingar nöjda med att, ja visst, vi har en nollvision för aborten. Å andra sidan hålla andra grupper nöjda genom att säga, blinka och säga, vi tänker inte vidta några konkreta steg för att komma dit.
Ja, Cecilia.
Nej, men jag tror att ännu mer än profilfrågor så behöver ju KD en profil. De är kanske det parti som är i störst behov av en partiledare som är mycket mer populär än partiet. Och jag tror att det enda skälet till att KD har lyckats hanka sig kvar vid 4% är att de hade den extremt likable Göran Hägglund och för det Alf Svensson då, som var otroligt populär. Så frågan är om hon är ju inte precis lik dem.
Nej, och om man båda säger så, dessa herrar lyckades ju hålla samman partiet. Ja. Nu hade ju Ebba Busch Thor kom ju i blåsväder för ett par veckor sedan när det kom fram att hon hade haft önskemål om att partiets gruppledare i riksdagen, Emma Henriksson, som stod Göran Hägglund nära, skulle lämna sin post. Hon fick sparken helt enkelt. Och istället ville Ebba Busch Thor ha in sin kandidat som heter Andreas Karlsson, som står henne ideologiskt nära. Och det gick så långt att det blev sluten omröstning i riksdagsgruppen. Och enligt vad som har läckt ut så fick Andreas Karlsson då ungefär hälften av rösterna. Vilket ju utomordentligt svagt mandat för en person som ska samla riksdagsgruppen och mobilisera den framåt.
Man kan säga principiellt att det är för inget parti bra att ha intern splittring. Den interna arenan bör fungera så att partiet så att säga kan enigt tala om den linje man är. Man har ideologisk hållning, man har konkreta förslag och partiet är koordinerat kring det. Den här typen av interna strider båda är inte så gott om inte man löser dem.
De kan möjligen i historisk skrivning skylla det på någon typ av gröt i huvudet. Alltså det finns ju en ett utrymme för en slags biologistisk feminism. Jag
när man har
barn. Underskatta det. Hon har just fått det.
Ja, jag vet. Ja. Okej, ja, men det förstår för dig, ja. Det här gröt i huvudet.
Det vågar nog inte för
jag har. Hon är väldigt ung. Hon har suttit i vadå, 2 månader. Hon har just fått en bebis. Det är klart hon säger dumheter.
Mm. Säger hon dumheter ikväll, tror du, eller är det strikt manusbundet?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Ja, vi får väl se ikväll. En sista, vi snart ska vi väl tassa vidare lite, men man kanske inte ska fråga sig, men det är ju ett gudligt parti så att säga. Älskar Gud KD?
Frågan är ju hur gudligt det är, och frågan är om du ställer om det är en politisk fråga eller en teologisk fråga.
Ja, men du är lite både och.
Ja, jag är ju också förbundsordförande i Socialdemokraterna för tro och solidaritet, så jag har ju också det. I någon mening finns det de som menar att jag representerar en kristen vänster. Det finns kanske de som menar att Ebba Busch Thor i så fall skulle representera en kristen höger. Min slutsats av det är att utifrån evangeliet kan man dra skilda politiska slutsatser. Och ur det perspektivet tror jag inte att Gud älskar KD mer än han älskar något annat parti.
Jag trodde Jesus var sosse. Det har jag hört.
Ja, säg det inte till något.
Ja, nu tog du in en bok här, Cecilia, men hör den till KD eller nästa tema?
Faktiskt, nej, den hör nog faktiskt till KD om jag hinner.
Ja, men då får du sista ordet.
Ja, nej, men då blir det inget, så du.
Nej, vadå? Okej, vi kan ta imorgon när vi tittar tillbaka på KD. Kan vi titta? Det var en väldigt tjock bok.
Det är upplysningstiden.
Upplysningstiden, ja.
Det där kommer Cecilia komma ihåg, Jonas.
Ja, är KD ett upplyst parti? Det får vi svara på imorgon.
Just det.
Morgon, ja. Då är det ju faktiskt Sverigedemokraternas dag. Och vi har ju det upplägget att vi tittar lite framåt på morgondagens parti. Det är en otrolig debatt om Sverigedemokraterna, och den är väldigt, väldigt uppskruvad, kan man säga. Och det används tillmälen och så här, och många talar som rasister och så här. Är svenska folket på väg att bli rasister?
Jag tror inte det. Det som är intressant här är ju att Sverigedemokraternas tillväxt samvarierar i tid väldigt kraftigt med att svenska folket blir mer positivt inställt till flyktingmottagning, mer positivt inställt till invandrare överhuvudtaget. Det vi ser är istället ett fenomen där de invandringskritiska eller främlingsfientliga, eller vilket ord man vill använda, krafterna eller rasistiska krafterna är betydligt mer mobiliserade än vad de var tidigare. De grupperingarna är mobiliserade mer nu än vad de var tidigare. Men inte så att svenska folket håller på att gå i den riktningen.
Nej, och det som en del pratar om är ju att det faktiskt går att ha synpunkter på flyktingmottagandets storlek utan att vara rasist.
Ja.
Det är ju många av de nya sympatisörerna som faktiskt har den hållningen.
Ja, nej, vi är väl inte sån här rätt och fel panel, men jag delar nog den att det är lite märkligt att det har fått en, att debatten har tagit den riktningen, att man så att säga tillmäter alla som är har undringar och kritik kring invandringspolitiken, som ser faror med att det kanske belastar välfärd och så, att man då automatiskt får den stämpeln. Jag tror det är väldigt olyckligt för hela debatten, och den blir också väldigt uppskruvad. Och i någon mån så ska jag säga, även för dem som då uppfattar att SD är problematiskt, att det är ett problem, att man så att säga nästan man hjälper Sverigedemokraterna i någon mån genom att man tar till en så drastisk stämpel som att alla väljarna är rasister. Det blir också lätt för dem att säga att vi försöker hålla rent. Alltså man rensar ut och så vidare.
Det är faktiskt så också att olika mätningar visar att Sverige är det minst rasistiska och mest invandringspositiva landet, inte bara i Europa utan i hela världen. Man kan mäta det på väldigt många olika sätt, men jag har hittills egentligen inte sett någon mätning som har gått i diametralt motsatt riktning.
Nej, men jag skulle säga att statsvetaren Ann-Kristin Ljunger till exempel, hon brukar ju peka på att det snarast är systemförstärkande, och då menar hon för det demokratiska parlamentariska systemet, att det faktiskt finns något parti som företräder det som trots allt en del väljare tycker skulle vara bra, till exempel att ta emot färre flyktingar.
Ja. Och det Ulf nämnde, det här med mobilisering, det finns ju lite spännande forskning på att när invandringskritiska, vad vi än har för beteckning, populistiska, radikala högerpartier säger man ibland, invandringskritiska ibland, blir större eller mindre. Det har inte så stor betydelse för hur stor del av befolkningen som har hyser de här åsikterna. Antingen mer rasistiska eller mer milda, oavsett vad det är. Däremot så är det mobiliseringen som man kan få den här gruppen. Och det hänger väldigt mycket samman med att de här frågorna kommer upp på agendan. Att det talas mycket om dem. Och det är det perspektivet kanske man ändå skulle tänka lite igenom från Ebba Busch Thors håll. Att hon ägnar väldigt mycket kraft åt att tala de här frågorna. Är det så att man lyckas locka de här ambivalenta moderaterna, eller är det att man legitimerar ännu fler att gå till SD?
Och det ena behöver inte utesluta det andra.
Det behöver inte utesluta varandra, nej precis. Nej. Men vi kan ändå konstatera att väljarna är inte automatiskt rasistiska, utan det finns hela paletten. Mm. Och det finns det nog i alla partier. Väldigt rasistiskt och väldigt, väldigt bara oroade. Mm.
Jag känner också så här att nu inför imorgon är det Sverigedemokraternas dag. Man känner, tycker jag, en slags oro i Almedalen. Alltså de flesta i Almedalen tycker inte att de är jättebra, kan man säga. Och det finns en slags oro. Jag försökte tänka på, har jag varit med om det här förut i Almedalen? Då kom jag på att när Karl Rove skulle komma hit, då
den
var
amerikansk,
det den amerikanske rådgivaren till
Bush.
Ja, som betraktades som en extremt otäck typ. Då var det också lite den här känslan.
Alltså opinionsrådgivare,
PR-konsult.
Precis, Karl Rove, just det.
I den här, i Almedalen visste alla vem Karl Rove var. Ansågs extremt skicklig, men också ruggig.
Mm. Lite okej. Okay. Ja, vi får se hur stämningen är imorgon, om det blir sådana känslor som uttrycks. Nu ska vi se vad känslan är för tiden. Du vill säga någonting?
Jag pekar på klockan här lite bara. En känsla man hade de första åren när Sverigedemokraterna på allvar började etablera sig i Almedalen. De hade ju ingen egen kader här på Gotland särskilt mycket, utan de hade ju folk som bussades in eller restes in, och de såg ofta ut som turister, och det är inget negativt i det, men de skilde ut sig. Sverigedemokraternas entourage här i Almedalen skilde ut sig mellan de andra partiernas entourage genom just som turister som var på besök, på gott och på ont, verklighetens folk eller hur man vill kalla det, men i alla fall i den riktningen.
Ja, precis som det upplevdes förra året, och det är verkligen, man måste självkritiskt tänka, vad tillhör vi för grupp egentligen? Därför att det går några framför mig här på utanför Campus Göteborg, och man talar en bred dialekt av något slag. Och det hände ett par gånger den dagen. Vid samtliga tillfällen så hade de visat att man hade en sverigedemokrat liksom badge på sig. Mm. Medan alla vi andra talar någon slags nedtonad akademiker dialekt och det känns lite jobbigt att vi är faktiskt ganska snäva kanske i de grupper som vi talar med, och där finns nog en utmaning för alla partier och för oss alla att liksom, vad är det för skillnader som börjar uppträda här i Sverige?
Men börjar inte den här kulturkrocken lite lösas upp när det nu plötsligt börjar bli mer så här vanliga människor eller sådana som...
Jo. Kanske.
Oss, eller lika oss. Som...
Kulturkrock som kanske är på väg att lösas upp. Det fick bli sista ordet där. Och nu har vi en stående punkt som, jag vet inte hur vi klarar den, men den kallas vår käpphäst. Och jag är väldigt glad att lämna över den till Ulf idag.
Ja, det är ju inga problem att hitta käpphästar hos någon av oss, tror jag. Men förra gången jag hade en käpphäst så berättade jag min något udda hobby att räkna antalet deltagare i demonstrationer. Nu ska jag kort berätta om en annan av mina udda hobbys. Och det är att jag samlar på citat av idrottsledare om relationen mellan idrott och politik. Och det är en ganska bizarr samling. Jag är ju född och uppvuxen i Båstad av alla ställen, denna lilla idylliska ort i nordvästra Skåne som under en lång tid fick extra uppmärksamhet genom demonstrationerna i Båstad 1968 då det svenska Davis Cup-landslaget skulle spela en tennismatch mot dåvarande Rhodesia som är Zimbabwe då. Och Rhodesia var ju då ett apartheidland på samma sätt som Sydafrika. Och om matchen skulle spelas eller inte, det var demonstrationer, det var mycket bråk om det, men då frågade de bland annat Svenska Tennisförbundets tävlingskommittéledare som heter Mats Hasselqvist varför han trodde att det inte fanns några svarta spelare i det rhodesiska tennislandslaget. Och då sa han, angående de som förleds och tror att det var bättre för, han sa att det kan ju vara så att tennis är en sport som kräver väldigt mycket tålamod och därför inte passar så bra för negra. Precis så sa han i Aftonbladet och ingen reagerade på det. Så var tidsandan på den tiden. Det är kanske något bättre nu när det gäller uttalanden från idrottsledare, men jag noterade att när VM i ishockey skulle spelas i Vitryssland så sa då hockeyförbundets ordförande att det var inget problem för vi blandar aldrig hockey och politik. Vi tar aldrig ställning. Och till och med Stefan Lindberg som är ordförande för Svenska olympiska kommittén sa angående att en diskussion om att norska idrottsmän hade protesterat mot mänskliga rättighetsbrott i Kina så sa han att det ingår inte normal yttrandefrihet att komma med den typen av påpekanden.
Men vad är din käpphäst? Är det att det var sämre för eller att det är lika illa nu som då?
Är att det är fortfarande väldigt illa och att Riksidrottsförbundet borde ta i det här på allvar med utbildningar och föra upp frågan på dagordningen. Det är min käpphäst.
Pucken är inte rund.
Pucken är definitivt inte rund i de här fallen.
Vilket fantastiskt slutord, pucken inte rund. Jag tror inte vi säger emot dig.
Ja, det är bra.
Ja. Tack så jättemycket, lyssnare och det var tittare. Och tack själva.
Tack ska ni ha.
Tack.
Vi hörs imorgon.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.